När Jesus började att förkunna i liknelser så dröjde det inte så länge förrän lärjungarna undrade: varför förkunnar du i liknelser? Och ibland brukar vi säga att ja, det gjorde Jesus därför att en liknelse är så bra, den gör det lättare att förstå. Men Jesus svarade motsatta. Han säger så här: eder är givet att lära känna Guds rikets hemligheter, men dem är det icke givet. Guds rikets hemligheter. Ibland tänker vi lite naivt när vi läser det där, att ja, Jesus förklarade ju liknelserna sen, så vi fick ju veta Guds rikets hemligheter. Det var ju ingen hemlis så länge, bara några år tills evangelisterna fick skrivit ner det där. Pytsan. Nu på eftermiddagen så läste Karl lite grann ur Lukas 24, och vi kanske inte behöver slå upp det, utan bara tänka igenom vad det handlar om. Att de här lärjungarna, de här två som gick till Emmaus, de fick ju följe med en man som de inte kände igen. Och efter en stund så stönar han och säger att vad tröga ni är till att tro på allt vad profeterna har talat. Han säger inte: åh, vad ni har svårt för att tro på vad jag säger, utan på allt vad profeterna har talat. Och så står det att han höll bibelstudium med dem i landsvägsdammet. Han gick igenom allt som stod i lagen och profeterna. Och sen så småningom när han på nytt visar sig för lärjungarna in i Jerusalem, när de där två har kommit tillbaka, så håller han bibelstudium på nytt. Allt vad som stod om honom överallt i skrifterna, i lagen och profeterna och salmen. Vad jag skulle ha velat vara med. Och om det är någon som får tag på den undervisningen, så att säga i original på kassett, nu skämtar jag lite, så bara ring till mig, jag ska genast köpa ett ex. Guds rikets hemligheter. Fick vi inte veta någonting av det där? Jo då. Med lite gott spårsinne, om man läser apostlarnas undervisning och evangelisternas kommentarer, när de liksom citerar att detta skedde på det att det och det ordet måtte uppfyllas, så får man en liten vink om vad det var Jesus gick igenom med dem. Han öppnade deras sinnen så att de förstod skrifterna. Det var inte så lätt för dem, och det är kanske inte så lätt för oss heller. Guds riket kanske har sina hemligheter. Sen ska vi titta i Apostlagärningarna 1 och 3. Det kan vi ju slå upp. För det är också en sån där vers som jag blir så nyfiken av så det nästan kryper i mig. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Ja, här får man bara veta att de fick höra en massa. Och så undrar man, vad var det Jesus sa? Guds rikets hemligheter. Sen blir man lite stött i kanten, eller vad säger ni? Käre Gud, har du hemligheter för oss? Vi som lever i det nya förbundet här behöver väl inte ha några hemligheter för oss? Du kan väl bara säga som det är, så ska vi ta emot det. Finns det hemligheter för nya förbundets folk? Ja, tydligen. Under 40 dagar undervisade Herren apostlarna om Guds rike. Och det var alltså saker som han inte hade hunnit säga före sin död. Nu kommer det massor med nytt stoff, och vi får bara veta att han har talat med dem om detta, och så får vi inte veta vad han sa. Ja, det är ju inte värre än att man kan öppna Gamla testamentet och säga så här: Helige Ande, hjälp oss att förstå lite grann. Kan vi få veta något mer av Gudsrikets hemligheter? Ja, igår gick vi igenom lite grann av det här med judarnas roll. Och då upptäckte vi när vi läste profeten Jesaja om Herrens tjänare. Att, ja, vi läser ju gärna Jesaja 53 och så säger vi att ja, Herrens tjänare är Jesus, och det är helt sant. Men sen läste vi lite texter och fann att det står på många ställen klart uttalat att Herrens tjänare är Israel. Och så fick vi se liksom en bild av att när Guds riket nått sin fullbordan, då sitter Jesus på sin tron. Och så sitter de 12 apostlarna på 12 troner och härskar över Israels 12 stammar. Och till Israel har då fogats en stor skara människor ifrån alla andra folk. Det vill säga, det är du och jag. Det är vi som kallas för hedningar i skriften. Ty hedning betyder inte att vara Guds frånvänd i och för sig. Utan det är bara faktiskt en försvenskning av det grekiska ordet etne, som är pluralis av etnos, som betyder folk. Så hedning betyder egentligen bara att inte vara jude. Nå, där har vi alltså Herren på sin tron, 12 apostlar på sina troner, rådande över Israels 12 stammar, rådande över alla andra folk. Det är lite grann av Guds rikets administrativa organisation. Och därför, om vi ska leta efter Guds rikets hemligheter, så får vi se lite mer på vad judarna är bra till. Vad Gud har tänkt med dem. Därför de har på något sätt en nyckelposition. Och då ska vi titta lite grann på Guds löften till Abraham, som han heter när det börjar, och Abraham som han så småningom får lov att heta istället. Och även om det är kända texter, så slår vi nu upp de första Mosebok 12 och 1. Och Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag ska visa dig. Så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig ska jag förbanna, och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Femtonde kapitlet. De första 6 verserna. En tid härefter kom Herrens ord i en syn till Abraham. Han sa: frukta inte, Abraham, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa: Herre, Herre, vad vill du då ge mig? Jag går ju barnlös bort, och arvinge till mitt hus blir en man från Damaskus, Eliezer. Och Abraham sa ytterligare: mig har du inte gett någon livsfrukt, en av mitt husfolk ska bli min arving. Men se, Herrens ord kom till honom, han sa: nej, denne ska inte bli din arving, utan en som utgår från ditt eget liv ska bli din arving. Och han förde honom ut och sa: se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sa till honom: så ska din säd bli. Och han trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. 17 kapitlet i första 8 verserna. När Abraham var 99 år gammal uppenbarade sig Herren för honom och sa till honom: jag är Gud den allsmäktige. Vandra in för mig och var ostrafflig. Jag vill göra ett förbund mellan mig och dig, och jag ska föröka dig mycket. Då föll Abraham ned på sitt ansikte, och Gud talade så med honom. Se, det förbund som jag och min sida gör med dig är detta, att du ska bli en fader till många folk. Därför ska du inte mera heta Abram, utan Abraham ska vara ditt namn, ty jag ska låta dig bli en fader till många folk. Och jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma av dig, och kungar ska utgå från dig. Och jag ska upprätta ett förbund mellan mig och dig och din säd efter dig, från släkte till släkte, ett evigt förbund, så att jag ska vara din Gud och din säds efter dig. Och jag ska ge dig och din säd efter dig det land där du nu bor som främling, hela Kanaans land, till evig besittning, och jag ska vara deras Gud. Till sist ska vi också slå upp i andra Mosebok 19. Och läsa de 6 första verserna. På den dag då den tredje månaden ingick efter Israels barns uttåg ur Egyptens land, kom de in i Sinais öken. Ty de bröt upp från Refidim och kom så till Sinais öken och slog läger i öknen. Israel slog läger där mitt emot berget. Och Moses steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget och sa: så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så skall ni vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Och ni ska vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Du ska vara en egendom framför alla andra folk. Det är detta som vi kallar för utkårelsen. Gud utkårar Israels folk till en särställning. Nej, stopp nu, säger vi. Det är inte demokratiskt. Nej, det är inte demokratiskt. Det är teokratiskt. För nu är det Gud som styr. Ja, men det är inte jämlikhet, säger vi. Nej, det är det inte. Men står det inte någonstans i skriften att Gud inte har anseende till personen? Jo, det står på många ställen. Men hur kan Gud göra så där då? Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Gud har inte anseende till personen. Betyder i det här fallet att Gud inte utvalde Israel för att det var något särskilt med Israel? Utan han utvalde Israel helt enkelt därför att han utvalde Israel. Så kan man också göra ibland. Man kan ta en i högen. Och det är vad Gud gör. Han har inte utvalt Israel för att det finns någon speciell förtjänst. Men han har utvalt Israel. Det måste vi acceptera. Guds riket hänger oupplösligt samman med Guds löften till Israel, både till Abraham och till Israels folk. Vi får vara med, och det tackar vi för. Men utkårelsen tillhör Israel. Och så säger nu Gud, framförallt i första tillfället när han kallar Abraham att gå ut ur sitt land, så säger han så här att det som välsignar dig ska jag välsigna, och det som förbannar dig ska jag förbanna. Konstigt, säger vi. Varför behöver man säga så? Jo, Gud vet vad avundsjuka är för någonting. Den har ju funnits allt sedan Kains dagar. Och därför är det alltid så att när Gud utväljer någon, så blir det en massa reaktioner i omgivningen. Det är bara att förvänta. Och Gud talar i klartext om för Abraham och alla hans ättlingar att folk kommer att sönderfalla i två ganska klart avgränsbara kategorier. De som välsignar Israel för utkårelsens skull, och de som förbannar Israel för utkårelsens skull. Och Gud säger, du ska inte behöva bemöta det här. Jag ska ta hand om deras välsignelser. Jag ska ta hand om deras förbannelser. Och så som de omgivande folken bemöter dig, så ska jag bemöta dem. Det är ett löfte till Israel och inte till något annat folk. Det här för nu med sig under historisk tid att Gud gång på gång lovar Israel att vara med och föra landets krig om det skulle behövas. Alltså om en främmande nation rycker ut mot Israel för att på det sättet förbanna Israel, så säger Herren, okej, de får med mig att göra. Det där tycker vi låter konstigt. Och ibland när vi rör ihop begreppen för oss och tror att det moderna Israel är den kristna kyrkan, så tycker vi så här att ja, men vi har aldrig sett att Jesus eller att Gud har engagerat sig i våra religionskrig, och det har han heller aldrig gjort. Och han har inte varit engagerad varken i freden i Stolbova eller stilleståndet i Altranstedt eller i slaget vid Halden eller någonting. Så som han har tidvis varit engagerad i Israels uppgörelser med sina politiska grannar. Ibland tar vi de krig som nu har inträffat i Mellanöstern som någon sorts inteckning för att det kan ju inte vara Guds vilja att det landet ligger där, för det blir ju krig. Och då är det ju lite egendomligt när vi tänker på hur osannolikt de här krigen har slutat, flera av dem. Sexdagarskriget och framförallt Jom Kippur-kriget. Därmed försvarar jag inte krig, förstår mig rätt. Men de av oss som minns sexdagarskriget minns ju vilken våldsam propaganda det var bland Israels fiender. Då Nasser utropade det heliga kriget i moskéerna och folk var alldeles som elektriska, och nu skulle vi tippa juden i havet. Den som förbannar dig ska jag förbanna. Den gången gick det på sex dagar. Men Gud har aldrig engagerat sig i våra religionskrig. Därför löftet är utställt till Israel och icke till oss. Men på något vis så ligger i utkårelsen redan fröet till det som vi kallar antisemitism. Och den där företeelsen skulle jag vilja stanna inför lite grann ikväll. Vad är antisemitism? Vi som har läst på lite grann i historieböckerna, vi har sett att så att säga i nya förbundets tid har påfallande mycket antisemitism utövats av kristna. Några stolpar i sammanhanget kan vara värda ett omnämnande. Under korstågen utbröt en våldsam antisemitism. Man dödade judar i stora mängder. En annan sån här milstolpe, om man nu får kalla det så. I Spanien rådde länge arabiskt styre. Morerna regerade i Spanien. Men så var det två spanska kungar som hade varsitt lilla rike, Kastilien och Aragonien, som gifte sig med varann, för den ena hette Ferdinand och den andra hette Isabella, och då kan man gifta sig med varann. Så de gjorde det. Och de kastade ut morerna ur Spanien. De var hängivna katoliker. Och det första nästan de gjorde sen Spanien var befriat från araber, det var att avhysa alla judar. Judarna fick ett datum, och det bodde mycket judar där, därför att De levde relativt beskyddade under araberna den gången, morerna. Men så körde man ut morerna, och när man hade gjort det så körde man också ut judarna. Och det spanska väldet gick upp som en sol och ner som en pannkaka. Det gjorde ju påvedömet också när man förgrep sig på judarna. Sen kom ju högmedeltiden med påvedömets extrema förfall. Moraliskt och politiskt var det ju, för att inte tala om religiöst, var det ju helt bankrutt. Men det spanska väldet gick också upp som en sol och ner som en pannkaka. I samma veva upptäckte man Amerika. Och det välde ju in stöldgods ifrån Centralamerika och Sydamerika. Columbus och grabbarna, de var ju där och plundrade hejvilt. Och det kom ju massor av pengar. Och ändå så bara föll hela väldet sönder. Nederländska frihetskriget och spanska armadan och allt det här. Den som förbannar dig ska jag förbanna. Går vi till modern tid, så är det ju Hitler som är det stora namnet. Och man kan undra lite grann. Han var ju i alla fall inte kristen, säger vi. Det är ju alltid skönt att tänka, Hitler var inte kristen. Vad han var, det är ingen som riktigt vet. Han trodde på någon sorts öde med stort ö. Och ibland inbillade han sig väl att ödet var han själv. Försynen var också ett uttryck han använde då och då. Men det märkliga med antisemitismen under Hitlers tid var att den hade han inte hittat på själv. Det mesta hade inte Hitler hittat på själv. Utan Hitler hade lånat antisemitismen framför allt ifrån en före detta engelsman som blev tysk och blev ännu mer tysk än tyskarna någonsin var själva. Han hette Houston Stuart Chamberlain. Han levde mellan åren 1855 och 1927. Och det var en egendomlig man på många sätt. Han berättade om sig själv helt öppet att han stod under påverkan av demoniskt tvång. Det kunde hända plötsligt att andemakter tog över i hans liv och tvingade honom att göra saker. Tvingade honom i flera tillfällen att skriva olika böcker, bland annat. År 1897 och 1898 skrev han ihop en bok som gavs ut 1200 sidor tjock ungefär. Den hette på äktklingande tyska Grundlagen des 19. Jahrhunderts. Och det i lite fri översättning betyder det betyder 1800-talets grundvalar, en ganska intetsägande titel. Där talar han om sin samtid och försöker tolka historiska skeenden. Och det gör han utifrån ett rastänkande och skriver helt öppet att det finns bara två riktiga raser på denna jord. Och det ena är det han kallar arier, ett välbekant begrepp, och det andra var judar. Och judarna var bastarder, de var depraverade, de utgjorde en negativ ras och de utgjorde en ras som, citat, på ett beklämmande sätt saknar verklig religion. Slut på citatet. Ur denna bok och ur bekantskapen med denne man hämtade Hitler de flesta impulser. Och det egendomliga med denne man, det är att mitt i alla sina demoniska tvång bekänner han sig till Jesus. Han gav till och med ut en bok som heter Worte Christi, och som alltså betyder ungefär Kristi förkunnelse, Kristi ord i pluralis. Och redan i sitt stora verk om 1800-talets grundvalar så för han ett långt och krångligt och komplicerat resonemang för att om möjligt bevisa att Jesus inte var jude. Därför att Jesus var det enda i antiken som var värt att spara på, ansåg denne Chamberlain. Knäppt, eller hur? Ja, visst, gärna det. Men vad knepigt att det här har följts åt så mycket. Varför är vi kristna så mottagliga för det här? Just idag är det kanske mest araber som står för den mest hetska och uttalade antisemitismen. Men vi tycks vara väldigt lättpåverkade. Vi tycks ha någon blind fläck någonstans så att vi har svårt att se vad det handlar om. Ett av Europas kyrkligaste länder är Polen. I Polen fortsatte judeförföljelserna efter Hitlers kapitulation. Visste ni det? Polen var ett av de judetätaste länderna i Europa före andra världskriget. Och det fanns en del judar kvar i Polen efter krigets slut. Och de förföljdes av polackerna så att de drog i stora skaror, delvis till fots ner över bergen, ner emot Grekland för att ta sig med båt över till Israel. Det vi kallar Israel eller Palestina om du vill. Den som förbannar dig ska jag förbanna. Ja, hur gick det för Tyskland? Det gick inte så bra. Det gick bättre för Västtyskland än för Östtyskland. Västtyskland har bett om förlåtelse och betalat krigsskadestånd. Östtyskland har inte gjort något. Polen är ju ett land där det råder stor nöd och stor fattigdom. Den som förbannar dig ska jag förbanna. Sovjet kämpar idag med många handla problem. Och jag tror att även om vi inte kan i detalj spåra ett samband, så nog skulle man ha haft färre problem om man inte förgripit sig på judarna. Nu ska vi tänka efter lite grann. Vem är det som talar till Abraham och ger det här löftet? Den som förbannar dig ska jag förbanna. Herren sa till Abraham, står det. Vad står det i grundtexten? Jo, det står Jahve. Men du vet att efter ett tag så tyckte judarna att det här namnet var så heligt så det vågade man inte uttala, utan man bytte ut det mot det hebreiska ordet Adonai, som vi översätter med Herren. Men vi får en liten fingervisning när vi tittar i 15 kapitlet. För där står det så här: en tid här efter kom Herrens ord i en syn till Abraham. Och då är vi på säker mark. Vem är Herrens ord? Det är Jesus. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Jesus har varit konung för sitt folk, allt ifrån Abrahams utkårelse. Det står ju på många ställen i Gamla testamentet att Herrens ord kom till Jeremia, han sa det. Inte det sa det, utan han sa det. Herrens ord kom till Hesekiel, och Herrens ord kom till Amos, och Herrens ord kom till Habakkuk och alla möjliga av de här gubbarna. Herrens ord, vem är det som talar? Det är Jesus. Vi ska gå till Nya testamentet och höra Jesus berätta om när han uppenbarade sig för Abraham. Det var skojigt. Johannes 8. Vers 28. Och Jesus sa: när ni har upphöjt människosonen ska ni förstå att jag är den jag är, och att jag inte gör något av mig själv, utan talar så som fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han lämnar mig inte ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar honom. När han sa detta kom många till tro på honom. Jag är den jag är. Jesus använde det namn som den använde som uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken. Vi ska strax läsa den texten. Ja, nu var det många judar som kom till tro på honom. Och nu börjar Jesus direkt att tala om för de judarna att ni har inte fattat vad det var jag sa. Ni gör motstånd mot det jag säger. Ni vill i själva verket döda mig. Och de står där som levande frågetecken och säger det, men vi har ju nyss kommit till tro på det här Jesus. Vi är ju dina anhängare nu och vi är ju Jesusfolket om några. Vi läser. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa: vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade: sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria. Jag vet att ni härstammar från Abraham, men ni vill döda mig därför att mitt ord inte har trängt in i er. Jag förkunnar vad jag själv har sett hos fadern, och ni gör vad ni har hört från er far. De svarade: vår fader är Abraham. Då sa Jesus: är ni Abrahams barn, borde ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, den som har sagt er sanningen som jag har hört av Gud. Så gjorde inte Abraham. Vad då gjorde inte Abraham? Jo, Jesus menar så här: när jag uppenbarade mig för Abraham så ville inte han slå ihjäl mig. För det var jag som gjorde det. Men det har ni ännu inte begripit, för det hade de ännu inte begripit att det var det Jesus sa. Utan de trodde bara att Jesus var någon ny rabbi av något slag. Någon i den oändliga raden av rabbiner. Och Jesus står där och säger: det var jag som uppenbarade mig för Abraham. Och han blev glad. Men när ni fattar vad det är jag säger så kommer ni att bli arga. För mitt ord har inte trängt in i er. Och vi hoppar lite längre fram. 55 versen. Ni vet inte vem han är, men jag känner honom, och om jag säger att jag inte känner honom så blir jag en lögnare som ni. Men jag känner honom, alltså fadern, och jag bevarar hans ord. Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig. Judarna sa då till Jesus: du är inte 50 år och ändå har du sett Abraham. Han svarade: sannerligen jag säger er, jag är innan Abraham blev till. Så står det egentligen: jag är innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet. Nu ramlade slanten äntligen ner. Nu begrep de vad det var han sa, och då fick Jesus automatiskt rätt. Men han säger: när jag uppenbarade mig för Abraham så lät det inte på det sättet. Abraham fick se min dag. Han fick vara med när jag uppenbarade mig för honom, och han blev glad, men det kommer inte ni att bli. Det är Jesus som ger löftet till Abraham. Allting är skapat genom honom och till honom, och allting äger bestånd i honom. Det här blev nu en väldig aha-effekt för den första församlingen. Därför att den första församlingen hade en trosbekännelse som vi brukar använda oss av i aschan. Varje morgon sträcker vi tre fingrar upp mot skyn och så säger vi: Jesus är Herre. Men jag tror att i början så sa man det här i bestämd form: Jesus är Herren. För vi lägger ofta bara in meningen: Jesus är Herre över mitt liv. Men jag tror att den första församlingen menade: Jesus är Adonai. Jesus är Yahweh. Han är den som hela tiden har talat till sitt folk genom profeterna. Han är den som gång på gång har uppenbarat sig för olika personer, för Abraham, för Mose, för olika människor genom den gammaltestamentliga historiens gång. Och han som uppenbarade sig för Jesaja i templet så dörrtrösklarnas fästen darrade och huset uppfylldes av rök, det är Jesus. Adonai, Herren Sebaot. Ibland så får vi lite krångel när vi ska sjunga den här bibelkören. Varje tunga ska bekänna Jesus som. Och så vet vi inte riktigt om vi ska ta med som sin herre eller som herre. Eller hur vi nu ska säga. För att en del kommer ju ändå inte att liksom vara glad över att Jesus är herre. Ja, men alla kommer att bekänna att Jesus är Herren. Sen är kanske en del kommer att erkänna det med en beklagande suck. Och andra kommer att göra det med stor glädje i hjärtat. Men alla måste komma att tvingas att erkänna faktum. Jesus är Herren. Även om han inte är herre över allas liv. Han blir inte insläppt överallt. Vi går tillbaka nu till Gamla testamentet i Andra Mosebok. Det tredje kapitlet. Och läser om brinnande busken. Från början. Och Mose vaktade fåren åt sin svärfader Jetro, prästen i Midjan. Och han drev en gång fåren bortom öknen och kom så till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden och att busken ändå inte blev förtärd. Då tänkte Mose, jag vill gå dit bort och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. När då Herren såg att han gick bort för att se, ropade Gud till honom ur busken och sa, Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sa han, träd inte hit, dra dina skor av dina fötter till platsen där du står i helig mark. Och han sa ytterligare, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose sitt ansikte till han fruktade för att se på Gud. Herrens ängel. Själva ordet ängel betyder egentligen sändebud. Här kommer Herrens ängel och ändå är det Gud själv. Vem är det då som står i den brinnande busken? Jo, det är Jesus. Det är väl underbart att se att treenigheten finns etablerad också i hela Gamla testamentet. Och när Jesus nu står där i den brinnande busken så frågar ju Mose lite senare, vad heter du? Vem får jag hälsa ifrån till Israels folk? Och Jesus, eller ja, han heter ju inte Jesus då, för det är ju egentligen människan som får det namn, men Herren säger, som det står 14 versen, Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han sa vidare, så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er, Jahve. Och han finns där alltså hela tiden som den som har utkorat Israel. Det är han som hela tiden står för löftena till Israel. Han är där som Israels konung också under gammaltestamentlig tid. Som jag sa förut, själva utkorelsen och själva Guds uppenbarelsen framskapar automatiskt en rad reaktioner av både lydnad och uppror. Vi ser detta i det utkorade folket. Att det fanns människor som avföll från Gud. Och det ser vi också bland de omgivande folken. Att det fanns människor eller folk som vänder sig mot Guds utkorade. Och i det här sammanhanget möter vi en intressant bild i skriften. Vi ska gå till Jesaja 28. Vi ska där läsa 14-16 versen. Hör därför Herrens ord, ni smädare, ni som råder över folket här i Jerusalem. Eftersom ni säger, vi har slutit ett förbund med döden, med dödsriket har vi ingått ett fördrag, och med en gisslet far fram, likt en översvämmande flod, ska det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt och falskheten till vårt beskydd. Därför säger Herren, Herren så, Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten fast grundad. Den som tror på den behöver inte fly. Hörnstenen, grundstenen. Den som tror på den behöver inte fly. Nå, säger vi, vad är det en bild för? Det är en bild för Jesus. Och den bilden finns också mycket tydligt utsagd på ett annat ställe, nämligen i Saltaren 118. Och Saltaren 118 var en av de salmer, hallelsalmerna, som man sjöng eller reciterade i samband med firandet av påskalammsmåltiden. Det står hos Matteus att när man hade ätit påskalammet så sjöng man lovsången och gick ut i Getsemane. Lovsången där slutar med Saltaren 118. Vi läser verserna 20-23. Detta är Herrens port. De rättfärdiga ska gå in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev mig till frälsning. Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Av Herren har den blivit detta. Underbart är det i våra ögon. Ja, en hörnsten. Jag har lagt en hörnsten i Sion, säger nu Herren genom profeten här. Och den som tar emot den ska inte komma på skam. Men den som inte tar emot den ska istället falla. Och det här återkommer, den här hörnstenen, sen på många ställen i Nya testamentet. Du vet att när Johannes döparen satt i fängelse fram på slutet och undrade, är du den som skulle komma eller ska vi förbida någon annan? Så skickar Jesus tillbaka Johannes lärjungarna och säger det, att gå och tala om för Johannes vad ni ser och hör. Blinda får sin syn, döva hör och döda uppstår, och för de fattiga förkunnas glädjens budskap. Och, säger han, salig är den för vilken jag icke bliver en stötesten. Det är hörnstenen. Salig är den som inte snubblar på den här stenen, utan som istället bygger sitt hus på klippan. Men vi ska komma in i slutet av en liknelse som Jesus berättar för prästerskapet i Jerusalem. Matteus 21. Liknelsen om arrendatorerna i vingården, som det står här. Du vet, den handlar om en vingård, och den vingården är ju en bild för Israels folk. Och det fanns arrendatorer i den där vingården, och det var väl prästerna. Och vingårdens ägare skickade dit sina tjänare för att få, så att säga, vinet eller vindruvorna eller vad det nu var. De skulle hämta frukten i alla fall. Men man dödade den ena tjänaren efter den andra, och de står ju för profeterna. Och så säger Jesus så här, 40:e versen. När nu vingårdens ägare kommer, vad gör han då med dessa arrendatorer? Överste prästerna och de äldste svarade, han lönar ont med ont och tar död på dem, och vingården arrenderar han ut till andra som ger honom hans del av skörden i rätt tid. Jesus sa, har ni aldrig läst vad som står i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon. Därför säger jag er, att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk hos vilket det kan bära frukt. Den som faller på denna sten blir sönderslagen, och den som stenen faller på blir krossad. När överste prästerna och fariserna hörde hans liknelse förstod de att det var om dem han talade. De hade velat gripa honom men var rädda för folket som ansåg honom vara en profet. Alltså talar nu skriften om att i Sion, i Jerusalem, ska det komma en sten. Och somliga ska glädja sig åt den stenen och ta emot den. Och andra ska istället börja angripa den. förkasta den. Den sten som byggningsmännen förkastade. Och Herren säger alltså redan innan han kommer genom profeterna att ingen kommer att vara likgiltig. Några kommer att ta emot honom, andra kommer att stöta bort honom. Ingen kommer att vara neutral. En stötesten. Och nu talar skriften om att på samma sätt som Jesus framträder som denna stötesten för sitt eget utkorade folk, så kommer samma utkorade folk att vara en likadan stötesten för folken omkring. Somliga kommer att välsigna och somliga kommer att förbanna. Och vi ska slå upp det ordet också, så ska vi ta en liten paus och ställa oss upp och sjunga lite grann. Zakaria 12. De första tre verserna. Zakaria 12, de första tre verserna. Detta är en utsaga som innehåller Herrens ord över Israel. Så säger Herren, han som har spänt ut himmelen och grundat jorden och danat människans ande i henne. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också över Juda ska det komma när Jerusalem blir belägrat. Och det ska ske på den tiden att jag ska göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk. Var och en som försöker lyfta den ska skada sig illa på den, och alla jordens folk ska församla sig mot det. Nu kan vi göra en intressant jämförelse. I Israel, i det utkorade folket, uppstår en märklig fiendskap mot honom som utkorade folket. Och när han kommer är det många som inte känner igen att detta är den konung som skulle komma ridande på en åsna, fattig och segerrik. Utan man ropar korsfäst, korsfäst. Och när Pilatus frågar, ska jag korsfästa er konung? Så ropar folket, bort med honom, bort med honom, korsfäst honom. Vi har ingen annan konung än kejsaren. Han kom till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. Nå, det där har ju vi kristna gjort ett väldigt nummer av. Men samma process återkommer alltså i ett steg till. Därför att antisemitismen som så lätt flammar upp ibland de kristna är alltså vår motsvarighet till den fariseism i judendomen som dödade Jesus. Det är samma andas barn. Det är samma lyftesten och det är samma fiendskap. Nu är ju det här inget speciellt märkligt kapitel, kan man tycka. Och man kan också tycka att ja, det här är ju bara en förkunnelse som man får dåligt samvete om. Även om man inte själv har deltagit i den kristna, inom citationstecken, antisemitism som förekommit genom tiderna. Men det finns en Guds tanke, en Herrens tanke bakom allt det här. Det var ju meningen att Herren skulle dö. Och det blir också så att när Herren avslutar denna tiden, så kommer det att ske någonting med judarna och någonting med oss. Och det kommer också att vara parallella fenomen. Nu ska vi läsa lite mer i Sakarja 12. Vi fortsätter alltså med fjärde versen och läser fram till och med elfte versen. På den tiden, säger Herren, ska jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare med vanvett. Men över Judas hus ska jag öppna mina ögon när jag bland hedna folken slår alla hästar med blindhet. Då ska Judas stamförstar säga i sina hjärtan: Jerusalems invånare är vår styrka genom Herren Sebaot, sin Gud. På den tiden ska jag låta Judas stamförstar bli som brinnande fyrfat bland ved och som eldbloss bland halmkärvar, så att de förbränner alla folk runt omkring, både åt höger och åt vänster. Men Jerusalem ska hädan efter trona på sin plats där Jerusalem nu är. Och först ska Herren ge seger åt Judas hyddor för att inte Davids hus och Jerusalems invånare ska tillräkna sig större ära än Juda. På den tiden ska Herren beskydda Jerusalems invånare. Den skröpligaste bland dem ska på den tiden vara som David, och Davids hus ska vara som ett gudaväsen, som Herrens ängel framför dem. Och jag ska på den tiden sätta mig i sinnet att förgöra alla folk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat. Och de ska hålla dödsklagan efter honom som man håller dödsklagan efter ändesonen, och ska bittert sörja honom som man sörjer sin förstfödd. Ja, på den tiden ska i Jerusalem hållas stor dödsklagan, sådan som den var som hölls i Hadadrimmon på Megiddons slätt. Det är inte allt vi förstår av den här texten. Men några saker kan vi förstå. Resten får vänta tills det händer, så får vi se. Men Herren säger lite kryptiskt i fjärde versen: men över Judas hus ska jag öppna mina ögon. Det här med prepositioner är alltid en svår sak när man översätter från hebreiskan. Och lika gärna kunde det stått på Judas hus. För frågan är ju vems ögon det är som behöver öppnas. Är det Gud som har ögonen stängda? Nej, det är folket som var förblindat. De såg ju inte vem Jesus var. När allt detta sker, säger Herren, då ska jag öppna ögonen på Israel. Och då kommer det i tionde versen. Då ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat. Och det här verbet genomborrat betyder verkligen att sticka något vasst igenom någon. Det står till exempel att när Saul kastade sig på svärdet för att ta sitt liv, så genomborrade svärdet Saul. Det är samma verb. De ska se vem de har genomborrat, och då ska det bli stor förkrosselse. Då kommer Israel att i glädje och av tacksamhet underordna sig honom som är deras konung och som hela tiden har varit. Därför det Gud är ute efter med världshistorien, det är vår frivilliga lydnad, inte av rädsla, inte av plikt, inte av moral, inte av god uppfostran, utan av tacksamhet. Och när Israel ser att han kommer och räddar dem ur ett svårt trångmål, han som de hade genomborrat, då blir det förkrosselse. Då ska man hålla dödsklagan så som man klagar över den enda sonen när han är död. Och sedan kommer alla att vara så tacksamma över att få underordna sig honom. Kom. Jag tror att samtidigt kommer våra ögon att öppnas. Därför att den blindhet som det här talas om, och som drabbade Israel så att de inte såg vem det var som kom till dem, den blindheten har på samma sätt drabbat oss, så att vi har svårt att se Israel så som Israel är utkorat av Herren. Och vi kommer att drabbas av samma förkrosselse på samma gång. Var så säkra. Och det kommer att bära samma frukt i våra liv, nämligen att vi i stor tacksamhet kommer att inordna oss under det upprättade Israel. Och då ska nåden strömma från Herrens tron via de 12 apostlarna, via Israels 12 stammar och till oss. Vi som är kristna och därmed delaktiga i löftena till Israel. Frälsningen kommer från judarna. I Romarbrevet 11:32 så står det någonting som kan tala i den här riktningen, och som jag tycker är ett intressant ord. Jag tror inte ett ögonblick att det kommer att bli så att vi står och liksom säger till våra judiska vänner: Jaha, välkomna. Ska ni bli baptister eller lutheraner? Nej. Oh nej. Det är inte så att när de kommer får de vara med på något hörn i våra grejer. Utan det är istället så att det är de det hela går ut på. Det har det varit hela tiden. Och vi får vara med när vi inordnar oss i Guds rikets ordning, under det folk som han har utkorat på ett särskilt sätt. Så står det så här: Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att förbarma sig över alla. Jag har ibland tänkt så här, att du vet, Jobs bok slutar ju lite lustigt. När Job bad för sina vänner upprättade Herren Job. Jag kan inte bevisa det, men jag skulle inte bli alldeles överraskad om det blir så att när judarna ber till Herren Jesus Kristus för de kristna, så upprättar Kristus judarna. Och det kommer att finnas mycket att bedja för och att bedja om, precis som det var med Jobs vänner. Vi har drabbats av samma blindhet, och vi ska noga akta oss för att sätta oss till dom över judarna för deras blindhets skull. Vi har inte så mycket kvar att läsa, men vi ska ta någon text till, eller ett par. Jesaja 60. I min bibel så har det här avsnittet en härlig rubrik: Jerusalems kommande härlighet, står det. Och det blir den tiden som vi nu talar om. Det ligger framför oss. Stå upp, var ljus, till ditt ljus kommer. Och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker övertäcker jorden och töcken folken, men över dig uppgår Herren, och hans härlighet uppenbaras över dig. Och folken ska vandra i ditt ljus, och konungarna i glansen som går upp över dig. Lyft upp dina ögon och se dig omkring. Alla kommer församlade till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån, och dina döttrar bärs fram på armen. Då vid den synen ska du stråla av fröjd och ditt hjärta ska bäva och vidga sig, till havets rikedomar ska föras till dig och folkens skatter ska tillfalla dig. Skaror av kameler ska övertäcka dig, kamelfåla från Midjan och Efa. Från Saba ska de komma, guld och rökelse ska de bära och ska förkunna Herrens lov. Alla Kedars jordar ska församlas till dig, Nebaiots vädurar ska vara dig till tjänst. Mig till välbehag ska de offras på mitt altare, och min härlighetshus ska jag så förhärliga. Vilka är dessa som kommer farande lika moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag? Se, havsländerna väntar på mig, och främst kommer Tarsis skepp. De vill föra dina söner hem från fjärran land, och de har med sig silver och guld åt Herrens, din Guds namn, åt Israels helige, ty han förhärligar dig. Och främlingar ska bygga upp dina murar, och deras konungar ska betjäna dig. Ty väl har jag slagit dig i min förtörnelse, men i min nåd förbarmar jag mig nu över dig. Och dina portar ska hållas öppna ständigt, varken dag eller natt ska de stängas, så att folkens skatter kan föras in i dig med deras konungar i hyllningståget. Till det folk eller rike som ej vill tjäna dig ska förgås, ja, sådana folk ska i grund förgöras. Den som välsignar dig ska jag välsigna, och den som förbannar dig ska jag förbanna. Och Jesu återkomst, han kommer ju, säger skriften, i en situation då Jerusalem är hotat av krig, och han kommer som huvudsman över Israels här. På nytt får vi se att han är redo att föra Israels krig, inte våra, men Israels. Alla folk har församlat sig emot lyftestenen Jerusalem. Men Herren kommer som ryttaren på den vita hästen, som det står om i Uppenbarelseboken. Och han kommer att föra det kriget till seger. Och så kommer då domen. Och vi ska sluta med det i Matteus 25 och 31. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron, och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Alla folk. Jag ska göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk. Här är en dom över folken. Vad handlar det om? Jo, säger Herren, det ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Gå. Och som det står här, vi ska se. 34 versen. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger: kom ni som har fått min faders välsignelse. Den som välsignar dig ska jag välsigna. Och så kommer det lite senare, sedan 41 versen. Sedan ska han säga till dem som står till vänster: gå bort ifrån mig, ni förbannade. Den som förbannar dig ska jag förbanna. Det är väl att märka nu att vi som Herrens lärjungar står varken bland fåren eller getterna. Det här är en dom över hur folken har förhållit sig till Israel. Och vi är tagna som ett gemensamt folk ut ur alla folken. Men det är alltså frågan: hur har de olika folken nu bemött lyftestenen Jerusalem? Vi tror att Jesus säger: allt vad ni har gjort mot varandra, det har ni gjort mot mig. Det säger han inte. Det ni har gjort mot dessa minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Och det är Abrahams välsignelse och det är Abrahams förbannelse som det talas om här. När nu Herren skipar dom över de människor som inte tillhör honom. Och de folken ska dömas efter hur de har förhållit sig till lyftestenen Jerusalem. Och därför så har hela tiden Israel en central plats i Guds frälsningsplan. Det är hela tiden runt omkring Israel som det hela byggs upp. Och när Guds rikets slutliga struktur växer fram, då ska vi få se detta. Att nu är vi frälsta därför att Israel sköt välsignelsen ifrån sig. Men då kommer Guds rikets fullhet till oss därför att de som löftena tillhörde tog emot hela Guds rikets fullhet och lät oss dela välsignelsen med dem. Nu ska vi be tillsammans. Jesus Kristus, du har allt i din hand och du har allt under kontroll. Det är underbart att se dig som historiens Gud och som judarnas konung och vår Herre. Vi lovar och tillber dig. Vi prisar och upphöjer dig. Allt har du väl beställt. Och vi ska få uppleva en dag, Herre, då ditt rike träder fram i all sin fullhet och sin glans. Och där vi med tacksamhet och under jubel och lov som ska finna vår plats i det riket. Den som tillkommer oss och där nåden ska strömma över oss ifrån din tro. Och då ska vi lovsjunga dig och prisa och ära dig. Och vi ska också få uppleva enheten och sötman i ditt rike. Du som ber oupphörligt att alla de som tillhör dig ska bli ett. Vi ska få se det en dag. Du ska förena judar och kristna av alla samfund och schatteringar. Alla de som tillhör dig. Kvarlevan av Israel. Och de kristna som tillhör dig. Herre, vi lovar dig. Vi tackar dig för att du kan uppenbara Guds rikets hemligheter för oss. Och på samma sätt som det var en hemlighet för judarna hur du skulle uppenbara dig, så har det varit en hemlighet för den kristna kyrkan att Jerusalem och judarna även i förskingringen skulle vara en lyftesten för alla folk. Och när nu den tiden närmar sig då verkligen alla folk ska försöka lyfta den stenen, bevara oss då från att delta i detta. Fader, i Jesu Kristi namn. Amen.